Svenska brott, Bodenfallet av Thomas Bodström och Lars-Olof Lampers. Det är icke allt sant som sanning är likt. Olaus Petri i domarbreven från 1500-talet. Förord. Den här boken handlar om en ung man, Kristoffer, som anklagades för att ha dödat och styckat sin tidigare flickvän, Vatchareeya. Ett brott han förnekade från första stund, men ändå dömdes för. Den beskriver också hur mordet på en ung flicka i Boden i maj 2013 påverkade livet för människorna där. Vi kommer att förklara varför polis, åklagare och advokater agerade som de gjorde under förundersökningen och sedan i rättegångarna. Och vi hoppas på så sätt kunna ge en tydligare och fördjupad bild av vad som verkligen hände de här vårdagarna 2013 i Boden. Ett stort antal personer som förekommer i den här skildringen har fått pseudonymer. Poliser, jurister och myndighetsanställda står dock med sina rätta namn. Kristoffer dömdes i tingsrätten till 14 års fängelse för mord. Hovrätten ändrade domen till dråp och sänkte straffet till 10 års fängelse. Efter rättegångarna har Kristoffer och hans föräldrar fortsatt kampen för att han ska få upprättelse. För Vatchareeyas föräldrar förändrades livet för alltid. Vatchareeyas mamma har återvänt till Thailand medan hennes styvpappa bor kvar i Boden. Men också andra människor har påverkats av mordet. Inte minst Vatchareeyas karatetränare, som av en del människor i Boden ansågs vara den verkliga mördaren trots att han aldrig formellt blev anklagad eller åtalad. Att domstolarna har fattat sina beslut har inte inneburit att diskussionen om mordet har tystnat. Genom att skildra historien från mordet fram till sista rättegångsdagen är vår ambition att var och en ska kunna bilda sig en egen uppfattning. Har Kristoffer dödat Vatchareeya? Eller har domstolarna dömt en oskyldig människa till flera år i fängelse? Thomas Bodström och Lars-Olof Lampers, Stockholm, januari 2016. Aktörerna i ett brottmål. New York State versus Thomas Bodström. Så stod det på uppropslistan på väggen till den lilla vita domstolsbyggnaden som låg ute på landsbygden ett par timmar norr om New York City. Anledningen till att jag befann mig där var en fortkörning där jag omedelbart erkänt brottet för polismannen som stoppat mig, men sedan blivit övertalad av en domstolssekreterare att förneka det. På så sätt hade jag stora chanser att få bötesbeloppet halverat, förklarade hon entusiastiskt i telefonen. En timme efter att jag kommit till domstolen stod jag med en överenskommelse med New York State om att jag skulle betala $155 mot att jag erkände mitt brott. Vi hade ingått en plea bargain. Men några verkliga förhandlingar hade det inte varit. Den kvinnliga åklagaren hade nonchalant slängt fram en färdigtryckt handling med angivet belopp till mig och de andra 8 fortkörarna som också hade blivit inkallade till domstolen denna dag. Take it or leave it, sa hon med en gäspning. Jag tog det. Lätt besviken över att jag inte fick visa min, enligt min egen bedömning, förhandlingsskicklighet. Det finns både stora likheter och skillnader mellan det amerikanska och det svenska rättssystemet. Vi har också en variant av plea bargain, nämligen straffföreläggande där man erkänner ett brott och därmed slipper åtal och rättegång. Men verkan blir densamma som vid en dom. I USA förekommer plea bargain även vid mord, men i Sverige får det inte omfatta brott som skulle ge strängare straff än böter eller villkorlig dom. Även i Sverige är det staten som representeras av åklagaren som är den ena parten i en brottmålsrättegång. Till skillnad mot vad en del tror ska åklagaren vara objektiv i en rättsprocess. Innan det väcks åtal ska åklagaren göra en egen prövning. Endast om åklagaren kan se fram emot en fällande dom, det vill säga att det ska vara ställt utom rimligt tvivel, ska målet prövas av tingsrätten. Ibland verkar det som om en del åklagare själva inte har riktigt koll på det. Som när de...